sökande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, nordväst 2-7, ikväll syd och ökande 4-9. Bottenviken, sydväst 2-7, tidvis växlande. I eftermiddag syd och ikväll ökande 5-10 meter per sekund. Det var allt från SMHI den här morgonen. Trevlig tisdag!
Socialdemokraterna har klubbat nya skrivningar om migrationen på sin kongress. Vad tänker den moderata migrationsministern då, undrade vi. Vi ska höra debatt om hur överens man egentligen är på det här området. Ring P1 sen med Sofie Eriksson idag. God morgon.
God morgon. Ja, igår började vi i Ring P1 prata om äldreomsorgen. För jag pratade med Annika från Mariestad som vittnade om hur det var för hennes mamma. Som bara fick duscha enstaka gånger sitt sista år i livet. Och nu har vi en stor debatt om detta på vår Facebook-sida. Som jag tänkte vi skulle flytta in i programmet. Så du som vill diskutera äldreomsorgen i Sverige, ring till Ring P1 020 22 10 10.
Riksrevisionen kritiserar statens arbete med de nationella minoritetsspråken. Åtal väcks efter mordet på Göteborgs rappare och dagens val i Sydkorea är viktigt för landets demokrati. Det är rubrikerna. Men vi börjar i södra Gaza. Där dödades minst 15 palestinier och flera skadades när israeliska styrkor började skjuta medan palestinier väntade på utdelning av hjälp i Rafah-området. Det rapporterar AFP. Israelisk militär säger i ett uttalande nu på morgonen att man avfyrat skott mot vad de anser är misstänkta personer nära den distributionscentral där hjälpen delas ut. Men att militären inte ska ha hindrat invånare i Gaza att ta sig dit, rapporterar Reuters. Och situationen i Gaza har fått många unga där att tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre något hem och kan inte få behandling av sin sjukdom.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Hans farföräldrar har också dödats. Två mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke. Intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp. En ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sydvästra Turkiet och de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka uppges ha dött och flera personer har skadats i samband med jordbävningen. Enligt Turkiets inrikesminister skriver nyhetsbyrån AFP. Och Uddevallabon Jonas Bjärkstrand som semestrar på Rhodos i grekiska övärlden väcktes av jordbävningen i natt.
Nej, vi låg och sov på vårt rum. Vi bor på plan 4 på hotellet och helt plötsligt så började hela huset gunga. Och det började skjuta i paddor och i telefoner och den varnade att det var jordbävning och att vi skulle ta skydd. Jag och min fru, vi försökte egentligen bara ta oss upp. Alltså, när vi väl kom upp i sängen, det gungade ju hela huset och svajade liksom. Så vi försökte bara ta oss in till barna och det lyckades vi ju med. De ligger i rummet jämte och så stack vi ner till receptionen med en gång då och väntade på utsidan hotellet.
Hur gick det med allting då? Huset såg kvar och alla mår bra?
Ja, vi fick ju information i receptionen efter några minuter att vi skulle återvända till våra rum och lägga oss igen. Men jag har inte sovit en blund sedan dess. Så det här var 2 i natt.
Reporter Tommy Öster, P4 Väst. Riksrevisionen riktar nu kritik mot hur staten arbetar med de nationella minoritetsspråken som finska och samiska. Enligt en ny granskning görs inte tillräckligt för att hålla språken vid liv.
Vi bedömer att staten inte arbetar tillräckligt effektivt för att hålla de nationella minoritetsspråken levande.
Matilda Loborg är projektledare för Riksrevisionens första granskning någonsin av minoritetspolitiken.
Det största problemet det är att staten arbetar för kortsiktigt.
Granskningen startade efter att Riksrevisionen sett tecken på att rättigheter som att få förskola på språken eller modersmålsundervisning inte alltid förverkligas. Nu är granskningen klar och enligt Riksrevisionen beror en stor del av bristerna på att arbetet ofta sker genom tillfälliga projekt.
För den enskilda så innebär ju bristerna att man får sämre möjligheter att lära sig sitt minoritetsspråk.
Till exempel fick Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att starta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib för att driva på arbetet med att hålla språken vid liv. Men eftersom det var osäkert om satsningen skulle fortsätta fick man säga upp personal och lokaler och sedan anställa igen. Det har lett till resursslöseri enligt Riksrevisionen som vill att språkcentrumen ska bli permanenta. Även annat arbete för minoritetsspråken bör bli en del av myndigheternas ordinarie verksamhet.
Så att de kan planera och utföra insatserna utifrån de behov som finns och inte utifrån ramarna för ett tillfälligt uppdrag.
Reporter Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen. Och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför mördades han. Han sitter ett tag på gräset i öran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammis-belönade rapartisten C. Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino. Ytterligare 2 personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. Idag går Sydkorea till val, ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Landets ekonomi och relation till Nordkorea är några av de stora frågorna i valet där ett maktskifte väntas.
I support candidate Kim because the candidate Lee is the communist.
Jag stöttar presidentkandidat Kim, för den andra, Lee Jae-myung, han är kommunist och han gillar Kina och Nordkorea. Det säger 21-åriga Ju Chon-che på den konservativa presidentkandidaten Kim Mon-soos valvaka. Hans ord illustrerar väl det djupt polariserade Sydkorea som idag går till presidentval. Synen på hur Sydkorea ska hantera relationen med Nordkorea och Kina å ena sidan och alliansen med USA och förhållandet till Japan å andra sidan är en av frågorna som skiljer toppkandidaterna åt. Och det är en viktig fråga för sydkoreanerna i en allt mer instabil region. 21-åriga Ju Chon-che vill att landets relation med USA ska bli starkare.
I think he make the Japan and Korea and America relationship more powerful.
Det konservativa Folkets maktpartis Kim Mon-soo, en politiker långt ut åt höger, vill följa i den avsatte president Juns fotspår som är en tuff linje mot Kina och Nordkorea, medan relationen med USA prioriteras. I hans läger delar många Ju Chon-ches åsikt att den som står åt vänster här i landet är farlig kommunist. Det mer vänsterliberala demokratiska partiets Lee Jae-myung, en arbetarkille som jobbat sig upp i politiken men också ofta kritiseras. Han förespråkar en mildare linje mot grannen i norr. Och han vill att Sydkorea ska balansera relationen med både USA, en central militär allierad, och Kina, landets viktigaste handelspartner. Andra valfrågor är en inbromsande ekonomi, som båda toppkandidater lovar att fixa. Kim med skattesänkningar för företag och I med budgetsatsningar. Lee Jae-myung har lett mätningarna inför valet, och om han vinner så innebär det ett maktskifte i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att den dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politiskt kaos. Yoon ställdes sen inför riksrätt, fälldes och avsattes. Moa Kärnstrand, Seoul.
I Pakistan rymde över 200 fångar från ett fängelse i staden Karachi natten till idag. Fångarna övermannade personalen och rymde när de skulle sättas i säkerhet i samband med ett mindre jordskalv, rapporterar AP. En fånge uppges ha dödats och tre anställda ska ha skadats i samband med en skottlossning vid rymningen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat sina kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-parad i slutet av juni för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Enligt en ny lag i Ungern är paraden olaglig. Och nu ska vi få radiosporten med Moa Berander.
Som börjar med friidrott. Gert Ingebrigtsen riskerar fängelse men fortsätter som tränare. Norrmannen har åtalats för misshandel mot två av sina barn, bland andra löparstjärnan. Men ikväll när det är tävling i norska bergen kommer pappa Ingebrigtsen vara på plats som tränare för löparna Narve Gilje Nordås och Per Svela. Rättegången mot Gert Ingebrigtsen avslutades nyligen och han riskerar upp till 2,5 års fängelse. Han nekar till brott. I kväll ska Nations League-gruppspelet avgöras för svensk del. Damlandslaget i fotboll ställs mot Danmark och behöver minst ett kryss för att ta sig vidare i turneringen. Danmark är dessutom Sveriges första motstånd i sommarens EM i Schweiz och förbundskapten Peter Gerhardsson ser vårt grannland som en tuff uppgift.
Danmark, vi mötte dem ju i första matchen här i Nations League och lyckades vinna då med 2-1 och hade en bra inledning där vi kunde kontra ganska mycket på dem. Sen är det ett spelskickligt lag och så har de, tycker jag, en av världens bästa spelare, Pernille Harder, som ligger och vandrar där mellan backlinjen och mittfält och är oerhört skicklig och involverad i stort sett allting de gör. Bra komplementspelare runt omkring, så att det är ett både taktiskt skickligt lag men också, tycker jag, väldigt individuellt skickliga spelare.
Du nämner ju Harder. Hur ska man stoppa henne då?
Ja, man måste nog ibland våga markera. Alltså att vara väldigt nära henne och försöka liksom hålla henne felvänd. Och framförallt inte få liksom några djuplöslöpningar bakom och backlinjen och så vidare. Utan man måste ha lite extra koll på henne, helt klart. Och ibland får man markera, framförallt den som är närmast.
Reporter här, William Grönlund. Sverige-Danmark startar 7:30 ikväll och sen såklart i Sportextra i P4.
Och det är dags för vädret. I Götaland och västra Svealand blir det mest soligt idag. I östra Svealand och sydligaste Norrland sol och stackmoln. Även i mellersta Norrland blir det mest soligt väder. I nordligaste Norrland växlande molnighet med både sol och någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. I nordligaste Norrland 10-17 grader. Elias.
Tack för den här morgonen, Carmen. Vi ska säga något om Ring P1 som ju kommer om 16 minuter ungefär, Sofie Eriksson. Mm. Har du hört något den här morgonen som du tror kan väcka reaktioner? Det har nämligen jag.
Oh ja, men då får du berätta.
Mm, ja, den här akuttutan som trafikredaktionen nu byter ut. Det kommer att väcka reaktioner, tror jag.
Ja, det tror jag också. Jag jobbar ju i P4 faktiskt. När jag inte känner Ring P1 så gör jag det. Så jag drar ju den ganska så ofta. Ja. Och det är väl omisskännligt. Mm. När den låter så vet man att det är någonting på gång. Men en del anser ju att den nästan skrämmer förare så att de kör av vägen just för att den låter så illa. Och
precis.
Det är inte så bra.
Den här nya kanske blir bättre, vem vet. Det finns en debatt där möjligen, men det finns ju en massa andra ämnen också som man kan ringa till dig om.
Vi kan prata om det, men vi kan också prata om äldreomsorgen och mer om adoptioner. Och ja, alltså det finns ju hur många ämnen som helst. Migration som ni har haft debatt om. Det är bara att ringa till Ring P1 020 22 10 10.
Då hör ni Sofie Eriksson om en kvart. Vi tar just det ämnet, migrationen. I helgen klubbades Socialdemokraternas nya partiprogram på deras kongress i Göteborg, och en av frågorna där ny politik sattes på pränt är migrationsfrågan. Partiet menar att Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som under överskådlig tid behöver vara stram. Och med detta klubbat då så ska vi försöka förstå vilken skillnad det finns i migrationspolitiken mellan partierna som leder de två blocken i svensk politik. Jag hade besök tidigare i morse av den moderata migrationsministern Johan Forssell och Anders Ygeman som är migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och så här sa Anders Ygeman när jag frågade om partiets strama politik kommer skilja sig från den som regeringen nu redan för.
Vi skriver att vi behöver minska söktrycket mot Sverige ytterligare. Så vi la ju om politiken 2015-2016 till en stram politik. Och vi behöver det för att kunna klara integrationen av de som har kommit till Sverige. Lära dem svenska, få in dem på den svenska arbetsmarknaden och se till att de bidrar till det svenska folkhushållet. Så i linjen av att den ska vara stram så tror jag att det är ganska liten skillnad mot den politik som regeringen för.
Hur ska man få ner söktrycket ytterligare då?
Ja, det handlar om att samarbeta med de länder som migrationen kommer ifrån. Det handlar om att minska krig och öka ekonomisk utveckling naturligtvis. Så att det blir ett minskat söktryck mot Europa. Det kan handla om att man har förbättrad gränskontroll. Men kan också handla om att man har program för studie- och arbetsmarknadsutbyte. Så att viljan att ta sig illegalt till Europa minskar. Mm.
Under överskådlig framtid, säger ni. Vad betyder det? Vill ni tillbaka till en mer öppen migrationspolitik senare?
Men poängen är ju att vi först måste se till att de människor som har kommit till Sverige ska hamna i arbete, lära sig svenska och bidra till det svenska folkhushållet. Vi tog emot väldigt många människor inför 2015 när vi la om vår politik. Och därför ser vi framåt att det här kommer under överskådlig tid behöva vara stram.
Johan Forssell, migrationsminister, du lyssnar på Anders Ygeman. Stram politik minskar söktrycket ytterligare. Är ni på samma linje här?
Nej, det är ju tyvärr inte det. Jag skulle snarare säga att skillnaden är större nu än på mycket länge. Och det som hände här i helgen, både från framförallt från Magdalena Andersson men även kanske från Anders Ygeman, det är ju att Socialdemokraterna vilseleder svenska folket om asylinvandringen.
På vilket sätt?
Ja, därför att samtidigt som man säger stram, och man kan ju säga vad som helst, det är ju inte orden i sig som spelar roll, utan det är faktiskt den politik man driver som är avgörande. Så säger man ju samtidigt att man ska ha en jämn fördelning då av asylsökande mellan Europas länder. Det skulle ju för Sveriges del innebära mer än en fördubbling av antalet personer som kommer. Så att man försöker säga flera saker samtidigt här, och vi hörde ju det också i helgens debatter här, att det ju finns många som vill återgå till en annan politik än tidigare. Den mycket mer generösa men också kravlösa vänsterpolitik som ju vi som regering fick ansvar att städa upp i. Mm. Och egentligen är det ju så att ingenting av det som vi nu genomför, det hade ju en S-regering kunnat genomföra. Därför att allting som Anders Ygeman säger här idag, det ska ju han sen förhandla med asylaktivisterna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och de vill ju tillbaka till 2015.
Och vi ska komma in på det, men jag tänkte bara, vi ska förklara det här då, den här formuleringen som du nämner om EU-samarbetet då, för att dela ansvaret för migrationen mer solidariskt mellan medlemsländerna ska främjas, står det. Hur menar du, Johan Forssell, att det leder till ökad invandring till Sverige?
Vi har ju tack vare regeringens politik, men även tack vare då situationen i Europa, så har vi idag den lägsta asylrelaterade invandringen sedan 1985. Och skulle man då göra som Socialdemokraterna fattar beslut om här i helgen och ha en jämn fördelning mellan EUs stater, ja då är det bara att räkna, men det står ju svart på vitt. Det skulle innebära att vi då skulle ha betydligt fler som kom, mer än en fördubbling faktiskt av antalet asylsökande. Mm. Och sen då med tillhörande anhöriginvandring och så vidare. Så att det där går inte ihop. Man kan säga stram hur många gånger som helst, men om man lägger förslag som samtidigt skulle öka asylinvandringen, precis som man också har gjort under mandatperioden med fler kvotflyktingar till exempel, då blir det ju någonting helt annat.
Vi släpper in Anders, vill ni dubbla antalet asylsökande?
Nej, vi vill ha färre, som jag sa. Det Johan Forssell nu säger är ju en ren lögn. Vi har sagt att vi behöver solidaritet mellan Europas länder. Den solidariteten är ju uttryckt i den migrationspakt som Johan Forssell själv har röstat för vid flertalet tillfällen vid ministerrådsbordet i Bryssel. Och den kan ju komma till uttryck genom att vi hjälper varandra att minska söktrycket eller med filtar eller hjälper de länder som mottagande. Det var inte så länge sedan statsministern själv pratade om att vi behöver vara solidariska med de länderna som tar emot mycket flyktingar. Jag antar att det inte var ett uttryck för att Johan Forssell vill ta emot mer flyktingar till Sverige.
Men hur menar du då att man kan verka för solidaritet utan att Sverige tar sin andel? För vi tar ju inte vår andel nu procentuellt.
Det är så EU-systemet. För det första ska vi säga att vi har ju tagit ett stort ansvar. Och därför är det nu andra länder som måste ta sitt ansvar.
Så det är gammal migration så att säga då, till Sverige som nu andra måste betala igen.
Ja, och så ser solidaritetsmekanismerna i migrationspakten ut. Och det är det som både jag och Johan Forssell är för. Mm. För att Europa ska kunna klara den här utmaningen tillsammans.
Johan Forssell, det finns andra länder som inte gjort något tidigare som nu ska ta sitt ansvar. Det är inte Sverige, säger Anders Ygeman.
Nej, alla länder ska tydligen omfattas av det här som Socialdemokraterna har beslutat, men inte just Sverige.
Det är du, Johan Forssell, i EU som har beslutat om migrationspakten. Ni firade det som en seger. Tobé var ute och jublade. Statsministern sa att det var ett framsteg. Har ni backat från migrationspakten?
Anders Ygeman, till skillnad från det ni var i regeringen så ville vi att man ska kunna hitta andra sätt att kunna hantera den här solidariteten än genom att ta emot asylsökande. Det var när du var i regering, Anders Ygeman, som både skuggsamhället ökade, som vi såg att väldigt många människor kom till Sverige utan att det fanns en plan för dem, men också där du och din regering drev på för att det just skulle vara att människor ska kunna komma till Europas medlemsstater med jämfördelning. Det skulle innebära mer än en fördubbling av antalet asylsökande.
Men Johan Forssell, får jag fråga dig då? Anders Ygeman säger att det finns andra sätt att vara solidarisk också enligt EUs nya migrationspolitik. Att man kan betala ekonomiskt till exempel. Kan man inte främja solidariteten utan att ta emot fler?
Och det var ju precis den förändringen som vi som regering gjorde när vi fick väljarnas mandat 2002. Att vi lyckades driva igenom den förändringen. Det var ju ingenting som den tidigare S-regeringen såg framför sig. Men det här handlar ju också inte bara om det, utan det handlar ju också om den svenska migrationspolitiken, för det är ju det andra benet i detta. Och där lägger vi ju fram en lång rad olika förslag för att just minska söktrycket, få ordning på det här, se till att människor som inte har asylskäl faktiskt återvänder hem. Ingenting av det där hade Anders Ygeman kunnat lägga fram, för han ska förhandla återigen allting med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och när vi tittar i beslutsprotokollen, då ser ju vi att man är ju kvar i precis samma politik som var 2015-2016. Så där är ju fortfarande Socialdemokraterna svaret skyldiga. Med vem ska man samarbeta i regeringsställningen för att få igenom förändringar?
Anders Ygeman.
Ja, historiskt sett har vi samarbetat med Moderaterna i de här frågorna. Men Johan fortsätter ljuga. Vi har varit överens om synen på migrationspakten. Vi har protokoll efter protokoll från EU-nämnden. När vi satt i regering, när ni satt i regering, har vi varit överens om vilken politik Sverige ska bedriva mot migrationen. Och när det gäller historien, jag var minister i den regering som införde gränskontroller, som införde ID-kontroller. Då orkade inte Moderaterna stå upp. Man röstade emot i riksdagen. Så vi la om politiken och sen dess har migrationen fortsatt att minska. Sen är det lite komiskt att migrationsministern räknar bort de ukrainska flyktingarna som de han inte räknar dem som asylflyktingar. Mm.
Johan Forssell, men litar inte du på Anders Ygeman då han säger att det här med att främja solidariteten, det är att han inte vill att fler ska komma till Sverige?
Jag tror att det är ganska få som litar på Socialdemokraterna i migrationsrelaterade frågor. Det är bara att titta på historien. Anders Ygeman satt i en regering som faktiskt inledde med att till och med dubblera mottagandet. Men det här handlar inte så mycket om historien. Den är vad den är. Nu handlar det om framtiden. Där förändrar vi nu migrationspolitiken. Vi får den skarpaste migrationspolitiken Sverige någonsin haft. Den lägsta asylrelaterade invandringen sedan 1985. Är det någon som på allvar tror att en socialdemokratisk regering tillsammans med asylaktivisterna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och ibland också Centerpartiet skulle klara av att göra det? Det är ju vad den här kärnfrågan handlar om. Vi ser ju hur Anders Ygemans vänner på punkt efter punkt röstar nej till detta. Så att man kan säga vilka ord som helst, men om man inte kan backa upp dem i praktisk handling som en S-regering skulle kunna göra, då spelar det där ingen roll. Och nu såg vi ju helgen också det senaste förslaget då, att man ska försöka lösa integrationsproblemen genom att blanda människor i någon form av storskaligt 1970-talsprojekt.
Ja, vi håller oss till migrationspolitiken. Då får jag fråga dig om det där då, Anders Ygeman. Alltså, vi har hört er linje nu, men ni ska ju då sannolikt få ihop ett regeringssamarbete med partier då som lovat strida för permanenta uppehållstillstånd, familjeåterförening, en mindre stram invandringspolitik. Gör man inte klokt i att rösta på den andra sidan där samsynen är större om man vill ha en stram invandringspolitik?
Vi kommer inte att bedriva en sån politik. Och vi gjorde den största vändningen och största minskningen av svensk migrationspolitik när vi satt i regering. Jag noterar bara att så fort migrationsministern blir beslagen med en lögn så hoppar han till nästa lögn. Och funkar inte den lögnen så blir det en tredje lögn. Den socialdemokratiska partikongressen tar ett beslut om en stram migrationspolitik där söktrycket ska minska. Ingenting annat.
Men han menar att ni kommer inte få igenom den för att ni måste samarbeta med andra partier.
Jag vet inte om vi kommer samarbeta med Moderaterna och kommer bedriva en mer liberal migrationspolitik. Men vi kommer i alla fall inte ingå i en regering där det görs.
Johan Forssell, även på er sida i politiken finns ju skillnader. Sverigedemokraterna skrev i ett debattinlägg här om veckan att landets säkerhet måste sättas främst även när det krockar med asylrätten. Kan det bli en ännu hårdare migrationspolitik efter valet där inte asylrätten längre värnas?
Jag tror ju att asyltrycket i Sverige måste fortsätta att minska. Därför är det klart att vi nu har den lägsta asylinvandringen sedan 1985. Det är bra och det är en enorm förändring mot hur det har varit i Sverige tidigare. Men det kommer inte vara tillräckligt därför vi har så stora integrationsutmaningar. Så att vi driver på, vi rullar ju nu ut också en lång rad olika förändringar och skärpningar. Det är ju inte bara lägre asylinvandring utan det handlar ju också om de största förändringarna i mottagandesystemet på faktiskt 30 år. Men skillnaden här mellan mig och Anders Ygeman, det är ju att vi har ju klarat av, vi visar att vi klarar av att ta ansvar för det här tillsammans, att gå fram med en stram asylpolitik.
Johan Forssell, moderat migrationsminister. Vi hörde också Anders Ygeman, migrationspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och nu om ett farväl som fått stor uppmärksamhet under den här morgonen. Så där har det låtit i ungefär 30 år då du lyssnat på radion i din bil och behövt informeras om något som hänt på vägarna. Men från och med idag kommer det låta annorlunda. Det här är den nya signaturen för trafikinformation i Sveriges Radio, en del av en större förändring av hur vår grannkanal P4 kommer låta framöver. Lite tidigare i morse pratade jag med Ulf Myrestam som är kanalansvarig för P4 och minoritetsspråk här på Sveriges Radio om varför den här nya tutan har bytts ut då när P4 får en så kallad ny ljudprofil.
Så det vi gör nu är att vi skapar en signatur som man kan lära sig att känna igen. Mm. Och vi tänker att den kommer att sitta bra ihop med den nya ljuden.
För den här gamla då, den är ju väldigt direkt. Man hör den, tydligt finns det risk att folk inte lägger märke till viktiga trafikmeddelanden. Man är så van vid de här digitala trumpeterna.
Vi tror inte det. Och vi har ju testat den och vi har haft folk från trafikredaktionen med också i framtagandet av det här. Så att jag tänker nog att när man hör det nya så märker man att det här är inte en vanlig signatur eller en vanlig melodi, utan det här är något särskilt och den signalerar fortfarande trafik.
Mm. Ulf Myrestam, kanalansvarig på P4. Vi går in bakom kulisserna då på de här trumpeterna som blivit ett dagligt inslag i livet för alla som kör mycket bil. En signal som kan bryta in i alla radiosändningar, även i de kommersiella kanalerna. Simon Karlsson, du är rapporter på Trafikredaktionen till vardags, också sändningskoordinator för det här programmet. God morgon.
God morgon.
Hur går det till inför att den här signalen ljuder? Ta oss igenom den processen.
Det här är ju ett ljud vi använder när det händer akuta störningar på vägarna och oftast då kanske olyckor som kan leda till köer, som kan leda till långa tider innan det blir ordning på vägarna igen. Och då är det här ett ljud som vi har använt för att visa för lyssnarna att nu bör du lyssna för att det här kan drabba dig.
Är det svår den där balansgången just att veta när är det värt att bryta in här eller ska folk få fortsätta lyssna på sitt program?
Ja, men så är det ju. Så att är det en bil mot färdriktningen då vill jag ju få ut det här nu för det här kan ju orsaka något väldigt allvarligt. Så att får vi in det så kan det kan ju gå 20 sekunder från att man har fått in ett tips till man sänder det.
Nu får ni alltså en ny signal att jobba med också. Tror du det kommer reaktioner till trafikredaktionen också möjligen?
Ja, men det är ju ett otroligt starkt ljud. Trafiktutan har ju, eller akuttutan har ju varit, eller kanske är ett av Sveriges mest kända ljud, skulle jag vilja påstå. Och när jag berättar vad jag jobbar så kanske inte det är så många som vet när man säger trafikredaktionen. Men då säger de, aha, är det det här? Tut-tut! Då vet alla vad det är. Ja. Så är man nostalgiskt lagd så kommer det här behöva processas, i alla fall i mitt huvud. Men allting vänjer man sig vid.
Simon Karlsson på trafikredaktionen, Ulf Myrestam hörde vi också kanalansvarig på P4 om att den här klassiska trafiktutan då byts ut. P1 Morgon har ni lyssnat på. Tycker ni ska fortsätta lyssna på den här kanalen. I nyheterna under dagen kommer ni kunna höra om det åtal som väcks efter mordet på Göteborgs rapparen C. Gambino. Klockan 11 kommer vi kunna höra mer om det. OECD kommer med rapport om den globala tillväxten som vi kommer titta närmare på. Sen valet i Sydkorea förstås, det lär bli klart under kväll, tidig kväll tror jag. Pontus Håkansson var producent för den här sändningen. Louise Haag var nyhetsproducent. Simon Karlsson, sändningskoordinator. Maria Stillberg och Stina Fagerberg, tekniker. Våra reportrar Miriam Blomqvist och Bim Jakobsson. Elias Wahlberg heter jag. Vi är tillbaka i morgonbitti som vanligt. Nu, ring P1.
Tack så mycket. Det är tisdag förmiddag, 9:30. Och fram till klockan 10 har vi slussen öppen till det här programmet som hållit på i evigheter nästan. Men det dyker hela tiden upp nya åsikter, nya argument och nya ämnen som vi behöver diskutera med varandra. Antingen lyssnar man eller så deltar man. Jag tänker att man kan göra båda delar faktiskt. Delta gärna genom att ringa 020 22 10 10. Kul att få säga välkommen till Agnes Sörlide Nordlund i Stockholm. Hej! Är Agnes kvar, tro? Hon kanske inte hängde med på att hon skulle vänta när hon blev uppringd. Kanske där då? Jo, där!
Du är Anna.
Hej! Hej Agnes! Vad bra att du var kvar ändå. Men du, vad ska vi prata om?
Ja, men jag vill prata om köp av saker på till exempel Blocket och Marketplace och sådana plattformar efter en händelse i helgen. Mm. Där jag både har en uppmaning och sen vill jag slänga ut en fråga för att höra hur andra resonerar.
Ja.
Och jag tänker lite i dessa tider av swishbedrägerier och sånt så vill jag först börja med en uppmaning till alla att vara trevliga när man säljer saker. Inte stressa och hetsa utan skriva tydliga, informativa och transparenta annonser. Här vill jag vara tydlig med att de flesta jag träffar de är väldigt trevliga och så. Och det är säkert inget illa menat om man är lite hetsig. Men i alla fall jag blir ju liksom skeptisk till ett köp i en sån situation. Mm. Då till frågan jag vill slänga ut, det är när man andra tycker det är rimligt att en säljare kräver en förskottsbetalning. För vilken typ av köp som man bör göra det. Och i mitt fall nu här i helgen så var det köp av en våningssäng till mina barn som jag tittade på. Jag hade diskuterat med frun i den andra familjen och kommit överens om dag för upphämtning. Men sen hade jag också blivit erbjuden att komma dit innan och titta på sängen innan den monterades isär för att liksom dubbelkolla hur den såg ut. Och när jag kommer dit då är det mannen jag träffar och då förklarar han att han inte kommer hinna montera isär sängen förrän några dagar senare än vad jag och frun hade kommit överens om. Och när jag sen då tar upp betalningen och lite hastigt uttrycker att ja, men den kommer ske i samband med hämtning av sängen när vi har löst den transporten, då förklarar han att nej, men betalningen behöver ske nu. Och det här liksom samtalet ändrar karaktär. Jag säger att brukar man inte betala när man väl får möbeln och i samband med det. Och då förklarade han för mig att nej, men det finns många andra intresserade av sängen och det kanske lika gärna kan komma någon och hämta den nästa dag. Här är det först till kvarn som gäller. Och jag försöker stå på mig och säga att men jag är redan här. Är inte jag först till kvarn och vi kan hämta upp den imorgon liksom. Men då är den ju inte isärmonterad. Men jag börjar liksom bli ganska stressad och hetsad i den här situationen. Och vi har letat en våningssäng ett tag nu. Så till sist slutar allt med att jag swishar halva beloppet som en förskottsbetalning.
Men, sen men är, inte det en bra, är inte det en bra kompromiss liksom att, för er båda?
Ja, men det är det här jag funderar. För alla andra köp jag har gjort när vi har köpt soffor och sånt. Mm. Liksom, då har man betalat väl när man liksom hämtar själva grejen. Och även det som liksom, det pratas mycket om är just att ja, men swisha inte till någon för tidigt. Var noggrann med dina pengar och liksom, litar du på den här? Är ju liksom budskapet som det pratas runt om mycket i samhället från olika aktörer och så. Och även från de här plattformarna själva. Så det slutade med att vi kom fram till att be om pengarna tillbaks. Vi fick tillbaks dem, så jag vill också vara tydlig här med att det var inget bedrägeri. Mm. Men vi upplevde att det blev liksom ja, men ett dåligt samtal och vi vill inte göra affärer med någon som hetsar på så mycket.
Va, är det här är det vanligt liksom att det blir problem vid köp och försäljning i andrahandsmarknaden? Eller vad är din uppfattning?
Min uppfattning är ju inte att det är det. Och alla andra, de flesta andra, då betalar jag liksom när man hämtar upp grejen. Så vi har köpt en hel del nu till våra barn i andra hand. Barnvagnar och barnstolar och allt sånt liksom. Så då har vi alltid, så det var därför jag blev så förvånad i det här samtalet och liksom började känna, vänta, varför ska du ha pengarna nu?
Vi skickar ut den där frågan liksom, när är det rimligt med förskottsbetalning liksom? Men hur funkar det annars? Tycker du brukar det vara god ton? Och, för du sa att det kan bli lite hetsigt, jag förstår liksom inte riktigt. Jag är väldigt sällan ute på marketplace och sådana ställen nämligen.
I just det här fallet så blev det. Och det var det som gjorde mig så förvånad. För jag har just upplevt att man liksom står och småsnackar lite. Hur många barn har ni? Och så kanske man ger tips. När vi har sålt saker så har vi också berättat om våra barn gillar den här stolen på det här sättet. Och det här är en kul leksak. Och man liksom småsnackar. Och då hade jag ju gjort det med honom. Och då hade jag ju sagt att vi har letat våningssäng länge. Och de här brukar ju gå snabbt.
Så det brukar vara trevligt. Det brukar vara trevligt, men i vissa fall så blir det lite hetsigt. Men det kanske är någonting, alltså, det kanske inte är ett jättestort problem.
Nej, det är nog inte så stort. Samtidigt hör man ju om de här bedrägerierna. Ja. Mm. Nu när jag själv upplevde det så börjar jag också, för jag är en ganska självkritisk person, börjar jag också tänka, fast det kanske var jag som tänkte helt fel. Det kanske är rimligt med en förskottsbetalning. Och jag, till exempel när min pappa sålde sin bil, då kom de ju överens om en förskottsbetalning när det gällde en sån större grej. Och då var det en person som skulle komma från en annan stad några dagar senare. Så då var det ju liksom en sån säkerhetsgaranti som man ville få in.
Man kan ju förstå säljaren, man kan förstå säljaren också, så att säga, för att man inte ska gå miste om en försäljning. Men du är inne lite grann på det här. Är det större, är det avstånd och sådär, då kanske är förskott okej. Okay. Men vi slänger ut frågan, Agnes. Ser vi om någon nappar?
Det vore superintressant att höra hur andra resonerar.
Kul! Spännande ämne. Tack ska du ha.
Tack själv.
Ha det gott. Hej. 020 22 10 10, det här är Ring P1. Vi ska prata mer om adoption, internationell adoption, som var på tapeten en hel del igår och fortsätter idag. Lars Nyström är med mig nu också från Stockholm. Hej Lars.
Hejsan. Jo, jag lyssnade på programmet igår och det var ju mycket för och emot. Och det var mycket i tidningar och tv och sådär igår också om de internationella adoptionerna. Mm. Och då, jag är själv adopterad, men jag är så pass gammal så på den tiden var det vanligare att man var född i Sverige. Så att jag är inte internationellt adopterad. Men jag skulle ändå vilja lyfta några sådana funderingar som jag har haft hela mitt liv. Och den första är ju det här att självklart får man inte stjäla andras barn. Det vill jag bara säga att det tycker jag inte alls, att vilja köpa barn eller någonting sånt. Men det är heller ingen rättighet att få ett barn. Utan alla adoptioner måste ju handla om barnets rätt till ett tryggt liv. Mm. Det måste ju vara därför man adopterar ett barn eller vill adoptera ett barn. Sen kan man ju ha andra syften också, men det måste ju vara grunden att det är det man vill uppnå, en trygg uppväxt för det här barnet.
Tycker du att det är, är det för många åsikter som lutar åt att man vill ha ett barn, att den tar över lite grann?
Ibland när man hör prat. Man hör ju det här, det är inte bara nu för att när utredningen kom, utan det är också ibland när man pratar med såna här frågor med vänner och bekanta och sådär, att vill så gärna ha barn. Ja, men det är klart man vill, många vill ha barn, men det är ingen rättighet. Mm. Det är ju faktiskt inte det. Utan när man tar hand om någon annans barn eller tar över någon annans barn, då måste vi handla om barnens rätt till en trygg uppväxt. Och då tror jag att en adoption är mycket bättre än att till exempel växa upp på en institution eller ett barnhem. Eller någonting sånt. Mm. Men sen har du också det här med kvinnans rätt. För i en värld som vi sitter i nu, då är kvinnans rätt till att bestämma sin egen kropp med abort, med kanske tillgång till preventivmedel eller bli socialt utstödd vid en utomäktenskaplig graviditet, den måste man ju också väga in i det här. Det måste ju också vara kvinnans rätt att kunna sörja för ett barn som hon kanske mot sin vilja fick föda. Mm. Och då måste man ju tänka in den aspekten också. För det är så lätt att säga nu stoppar vi alla internationella adoptioner. Det är ju bekvämt, då har vi liksom avskärmat oss från problemet. Men det är inte den vägen att gå heller. Man måste ju titta på barnet, det enskilda barnets framtid och möjliga liv. Och sen tänker jag också att jag har förstått att det figurerar rätt mycket pengar i den här branschen. Och då ska man ju också ha klart för sig att om det finns pengar att stjäla, då kommer någon att försöka göra det. Så därför kanske man ska försöka hitta en mer altruistisk väg för adoptionerna där det inte är pengar inblandat. Och fråga inte mig hur den ser ut.
Nej,
men om man verkligen vill barnens bästa.
Ja, men nu har ju det här utretts i flera år. Och man har tittat långt, långt tillbaka i tiden och kommit fram till att oegentligheter har skett hela tiden. Och att det är egentligen omöjligt, verkar det som, att undvika det. Och därför föreslås ett stopp. Hur ser du på den här väldigt svåra situationen?
Alltså jag tycker att det är jättesvårt. Men, alltså, och jag är verkligen ingen expert på internationella relationer eller någonting sånt. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man försöker göra det här schysst. För det finns en massa barn som inte har föräldrar. Och så finns det en massa blivande, tänkbara, möjliga blivande föräldrar som inte har några barn. Och det vore ju fantastiskt om det kunde mötas. Det var ju det som hände i min tillvaro. Det var ju att ett barn i mitt fall då hade inte möjlighet att bo kvar hos de biologiska föräldrarna och fick en familj som jag växte upp i och bodde i hela mitt liv, hela min uppväxt. Och då tänker jag att det borde gå att göra det här, kanske inte från andra sidan jorden, jag vet inte. Men det borde ändå vara så att det borde gå att få till det här mötet, så inga barn ska heller behöva växa upp i misär någonstans för att ingen intresserar sig. Kanske i ett land där man har mindre resurser än man har i Sverige, där man har dåliga barnen till och med. Mm. Det borde gå att lösa det om det är det som är ingången. Kanske ska man pausa adoptionen nu medan man utreder hur det skulle kunna gå till. Men jag tycker att det skulle vara att vi gör det för lätt för oss i Sverige att bara säga nix, pix, aldrig mer en internationell adoption. Mm. För det är liksom inget bra.
Nu ska det ut på remiss och regeringen ska titta på frågan. Vad skulle det betyda, tror du, för er som är adopterade eller adoptivfamiljer ifall det satte stopp för detta?
Alltså jag vet ju inte vad det skulle betyda nu och framåt. Jag kan bara konstatera att i mitt fall då, jag är född i början på 60-talet av föräldrar som inte hade möjlighet att ta hand om mig då. Och då vet jag inte vad som hade hänt med mig om jag inte hade blivit adopterad. Om jag hade fått växa upp på ett barnhem, och det tror inte jag är bra final. Jag tror att det är mycket bättre att vara i en familj. Jag tror också att det är en dålig idé att fosterhemsplacera små barn som föds i familjer där de förmodligen inte kommer att kunna ta hand om dem, för att de kan då riskera att föräldrarna ångrar sig, vill ha tillbaka barnen, och så får barnen illa hos de biologiska föräldrarna som kanske inte kan ta hand om dem. Och då är det här fallet med Lilla Hjärtan.
Mm, mm.
Du kommer ihåg det.
Hon, absolut.
Mm. Biologiska föräldrarna hämtade tillbaka henne och sen så hittade som sen död och drogad under en säng hos de föräldrarna. Det vill man ju inte heller att de ska vara med om, så då tror jag att adoptionen är en bättre väg. Mm. Så jag tror att det är en bra grej. Man måste omkonstruera familjer, och jag tycker att man ska fortsätta och att man ska utreda vidare i den andan. Det är vad jag tycker.
Lars, tusen tack för att du ringde in och ville säga vad du tycker.
Tack så mycket.
Hej. Hejdå. Det är ju det som är hela poängen med Ring P1. Jag lämnar ordet nu till Marie Gorse i Lund. Hej Marie.
Ja, hej.
Vi ska prata om äldrevården.
Ja.
Va?
Ja, det vänder sig i magen när man hör om hur det går till på äldreboende. Och jag föreslår att man gör inspektioner och intervjuer med äldre och deras anhöriga. Om de är nöjda med vården. Man kan skriva dagbok för varje dag. Och det här ska göras över hela Sverige, tycker jag.
Alla äldreboenden ska inspekteras och granskas.
Absolut. Och så framförallt då ska man fråga anhöriga också. Och vad händer med de som inga anhöriga har? Ja. Och vad har våra politiker sysslat med? Ja, jag måste säga fy skäms till dem. Som gammal sjuksköterska.
Du har jobbat som sjuksköterska och varit i vården. Har du sett resultat av vanvård eller dålig omvårdnad?
Jag har varit pensionerad i över 15 år. Och på min tid var det inte på det här sättet. Alltså, nu har jag varit operationssköterska. Men att det var på ett helt annat sätt med äldrevården. Bara för 20-25 år sedan. Då, alltså nu har det blivit så, jag vet inte hur det har blivit i Sverige. Och jag undrar också vad man har för utbildning och tillsättning av chefer.
Vi såg, jag läste...
Ja, man måste säga det, förstår du. Om mina föräldrar hade blivit behandlade som man har behandlat människor i Göteborg i 3 år... Då hade jag blivit rosenrasande. Alltså jag är fortfarande rosenrasare på det vad jag hörde igår på radio.
Ja, men de exemplen som är... Ja, nej, det tror jag att många frågar sig. Jag läste på vår Facebook-sida också väldigt många som är arga och undrar också om hur det kan bli så här.
Och sen måste jag säga så här. Det finns ju författningar om hur man ska liksom sköta saker och ting och människor. Det gäller ju människors liv och välbefinnande, eller hur? Och jag föreslår att man anhöriga skriver dagbok här alltså.
De som har anhöriga,
nöjda?
Ja, precis.
Är de nöjda är det ju jättebra och det finns jättefina boende. Men någonting så bedrövligt som i Göteborg har jag aldrig hört i hela mitt liv alltså. Mm.
Men du, fler inspektioner, det är det du förordar och att man undersöker med anhöriga.
Ja, över hela Sverige eftersom det är så olika.
Men hur ska hända om ett ställe missköter sig? Om det finns, vad ska hända då, tänker du dig?
Det ska påpekas på en gång och det måste alltså åtgärdas omedelbart. Och man måste anhöriga måste anmäla saker och ting direkt. Så att det åtgärdas på en gång så inte det tar 3 år innan saker och ting upptäcks alltså. Och sen är det ju så här, de hade ju inte blivit tvättade, de hade inte fått sina mediciner i tid. Och jag vet inte vad som det var allt alltså. Och hur var det med maten, de hade inte borstat tänderna på folk. Eller sett till att tandborstningen hade skett. Alltså... Och det hjälper inte att straffa med miljoner om människor har lidit av vanvård i 3 år. Mm. Och IVO-anmälningar kan man inte göra när någon är död, eller hur?
Marie, vi hoppas att diskussionen fortsätter åtminstone och att vi får höra mer om detta så att det blir förändring. Tusen tack för att du ringde, Marie.
Ja, en annan sak vill jag också säga när det gäller mediciner.
Mm. Vi får ta det vid en annan tillfälle. Jag har fler som står och väntar här på tur. Men när det gäller äldreomsorgen tror jag att du har fått sagt ditt. Tack ska du ha.
Du valde ringa upp. Tack.
Tack så mycket, Marie. En intressant diskussion och som sagt väldigt många andra åsikter på vår Facebook-sida eller liknande åsikter. Till exempel så skriver Carolina: det behövs bättre ledarskap från cheferna, mer resurser, bättre arbetsvillkor och att alla jobbar med det de har utbildning för. En undersköterska ska inte lägga stora delar av arbetstiden på att städa och tvätta. Margarits kommentar på den här frågan på vår Facebook-sida: vi måste börja inse att det har sparats alldeles för mycket på skola, vård och omsorg. Det har gått så långt att besparingar är mer värt än människovärdet. Det säger mycket om dagens samhälle, skriver hon. Och så Ulla Komrius som finns i Rönninge i Salem. Hej Ulla.
Hej.
Vad vill du ta upp?
Ja, jag har reagerat på det här med utländska adoptioner. Mm. Och nu hörde jag Lars, inte hela hans inlägg, men jag hörde honom prata och det var ju så fantastiskt bra. Så egentligen är det inte mycket att tillägga. Men Jag har ju själv adopterat barn ifrån utlandet och jag undrar, dels är jag förvånad över det här med pengarna, för den gången fick man vara uppe i rätten, det var Sri Lanka, och där fick man då lova att man inte hade tagit emot några pengar och inte betalat någonting för barnet som man skulle adoptera. Så var det här med människohandel och pengar kommer in, det är svårt för mig att förstå. Ja, det borde man väl kunna komma åt.
Mm. Jag är inte så insatt i den frågan precis, Ulla, men vad säger du om förslagen och kommissionens slutsatser om att förbjuda och att be om ursäkt och ge bidrag till återvända till sitt hemland och så vidare, eller hälsa på?
Alltså förslaget att man har kommit fram till att man inte ska få ha några som helst adoptioner från andra länder, det tycker jag är empatilöst och lättvindigt. Det enda man naturligtvis, om uppdraget är att man ska hitta fel i hanteringen och att man då kommer fram till att nu slutar vi med alla adoptioner, ja, då är problemet ur världen. Men jag undrar verkligen om de som har suttit i den här utredningen har varit på ett barnhem i ett främmande land eller själv har adopterat. När jag var i Sri Lanka och såg alla dessa barn som hopades runt oss när vi satt på barnhemmet med vårt nya lilla barn i famnen. Vi åkte 3 veckor och träffade det här barnet som vi då skulle adoptera, och vi var ytterligare 2 familjer. De här barnen som då fanns på barnhemmet, jag uppskattar till att de som kunde springa omkring, de var väl kanske 40 stycken, som hopades runt oss, och en del var ungefär, man tyckte i deras ögon att ta hand om mig också, kan inte du bli min
men jag,
mamma?
Ulla, jag förlåt, jag avbryter dig där, för det här är ju en viktig erfarenhet att dela med dig av. Men samtidigt är det ju adoptioner som har blivit helt fel, där barn har stulits från sina föräldrar och där de kanske skulle kunnat växa upp i sitt ursprungsland. Så där, vi har ju stora...
Ja, men ska vi offra alla andra som verkligen behöver nya hem för att de har drabbats, då får vi väl lösa det problemet. Mm. Men alltså, om någon har sett alla dessa föräldralösa barn som behöver, de är ju inte bara föräldralösa när de är små, de är ju även föräldralösa när de växer upp tills de kanske kan skaffa sig en egen familj. Och då, vad är det? De kommer att vara kärlekstörstande och kanske hamna i vad som helst för att få lite gemenskap och kärlek.
Men tror du att det finns någon, tror du att det finns någon möjlighet att skapa helt säkra adoptionsprocesser?
Åtminstone mycket, mycket säkrare. För jag förstår fortfarande inte var pengarna kommer in i det här. För så jag har gått genom Adoptionscentrum. Det är visserligen 50 år sedan. Men där var det så tydligt uttalat att det får inte förekomma några pengar. Mm, man får inte köpa människor. Mm. Man får inte köpa barn.
Vi ska prata mer om...
Det här om vi ska be om ursäkt. Ja, om de här barnen nu behöver en ursäkt, om det hjälper. Men egentligen skulle jag säga så här. Vi skulle behöva be om ursäkt i Sverige för att vi är så godtrogna. Och för att vi litar på människor. Och alltid tror alla om gott och så vidare. Men de verkliga bovarna är väl ändå de som hanterar adoptioner i givarländerna. Och det gäller att komma åt dem.
Det gäller att komma åt där det verkligen brister i kontroll. Ulla, tusen tack för att du ringde och var med.
Ja, tack.
Vi ska prata mer om adoption med Eva Hellberg i Norrköping. Välkommen, Eva.
Tack så mycket.
Vad har du för perspektiv på det här?
Ja, nu har jag lyssnat på 2 inringare som haft väldigt bra åsikter, tycker jag. Mm. Jag har själv jobbat som gynekolog sedan 70-talet. Och då fanns ju ingen IVF. Det enda man kunde göra var att adoptera. Det fanns ju inga svenska adoptioner knappt. Och då var det ju Adoptionscentrum och Sri Lanka barnens vänner, de stora, senare så kom det ju från Kina också.
Mm.
Och jag tycker att liksom be om ursäkt och betala pengar, det var ju det vi skulle undvika.
Fast i det här fallet när det verkligen finns levande exempel på vuxna människor idag som har fått veta att de verkligen inte adopterades bort på rätt sätt, då är det väl skadade väl inte med en ursäkt, eller?
Det skadar absolut inte med en ursäkt, det är ju självklart. Men hur många är det som fick en bra adoption, som fick bra föräldrar? Jag hoppas att när utredningen görs att man även gör enkät till föräldrar som har adopterat barn och barn som har blivit adopterade. För oftast är det ju de som är missnöjda som hörs mest. Men väldigt många adoptioner har ju varit lyckade.
Mm. Ja, den här utredningen, hon hade ju ett uppdrag att utreda det som var fel så att säga. Inte allt som har varit bra. Så det är klart att det blir en övervikt till att prata om problemen efter en sån här sak. Men du vill lyfta fram det som har varit bra.
Jag vill lyfta fram det som har varit bra. Jag satt mig igår kväll och ringde runt till goda vänner som har adopterat barn från andra länder. Och det fungerade jättefint. Och som någon påpekade, det är ju inte människor som har det välbeställt som adopterar bort sina barn. Utan det är ju de som inte kan ta hand om sina barn.
Mm.
Sen kanske det finns de som är stulna och så. Det är ju fruktansvärt.
Och det är inte bara ett kanske i det, utan det har ju konstaterats.
Ja,
och det är ju, en fruktansvärd situation för både för föräldrarna och för de barnen såklart.
Ja, men det är hemskt, verkligen. Mm.
Så att man nu liksom försöker ta tag i det här och utreda och kommer fram till att det går inte enligt utredaren att ha säkra adoptioner, då står vi ju vid ett väldigt svårt vägskäl.
Ja, men några av mina vänner berättade att de hade suttit i rätten i 3 veckor tillsammans med mamman till barnen. Och där verkar det ju ha gått väldigt rätt till. Sen vet vi ju inte om det var den riktiga mamman som satt med barnet. Men det var i alla fall rättegångar. Så att
Eva,
vad
bra att du också ringde med ditt perspektiv med att ha träffat många adoptivföräldrar. Tack så mycket för att du var med.
Ja, tack själv.
Hej. Eva Hellberg där i Norrköping. Sista ämnet för idag handlar om journalistik. Mårten Prokopé i Nacka, välkommen.
Tack så mycket.
Vad vill du säga?
Jag är ju publicist själv och redaktör för Mårtens magasin som sänder på Öppna kanalen Stockholm.
Mm-hmm.
Och vi är en liten uppstickare och väldigt fri tv-station. Vi vill ha en specialställning kan man säga i Sverige faktiskt. Och kanske i Europa möjligen.
Ja, spännande.
Det är spännande. Men det jag ser nu, det är ju den här trista utvecklingen. Därför att det är så oerhört viktigt att man satsar mer på kultur och media. För att liksom stötta och garantera en fortsatt bra demokrati i världen. Och nu så händer saker i den amerikanska administrationen. Där man alltså skär ner bidragen till mängder av grävande journalister i väldigt många länder på jorden. Och,
tänker du på något särskilt?
Jag tittade lite grann på det, jag googlade lite på det. Att 700 nyhetsorganisationer med 6 000 journalister i mer än 30 länder är på väg att inte få någon försörjning längre.
Är det för att den amerikanska administrationen har slutat ge bidrag?
Precis. USAID drar in mediestödet, man avvecklar USGM och man drar in federala stöd till NPR och PBS. Då. Och allt det här tillsammans innebär alltså att man skär bort alla möjligheter att belysa väldigt viktiga bakomliggande krafter. Som stör det mesta. Vi kan ju titta på exemplet här. Att man är ju lite nu på gång med att försöka fundera kring vad är det som ligger bakom det här kriget i Ukraina. Man har ju sagt att det är Putin som är liksom galen och storhetsivrande. Men jag köper inte det, jag har en helt annan hypotes. Mm.
Men då menar du att om man skär ner på de här bidragen, då får vi inte veta sanningen på något sätt?
Precis,
det är du är rädd för, precis. Liksom.
Ja, det är det jag är rädd för. Utan jag tycker man, bara i Sverige tycker jag att de här små fria radio- och tv-stationerna, de borde ha ett samhälleligt stöd, särskilt när det är så oroligt och krigstider runt omkring oss nu.
Ja, du talar lite egen sak också här.
Ja, jag gör ju det faktiskt. Ja.
Men man får passa på helt enkelt. Men du, vad blir det?
Det var därför jag berättade.
Ja, precis. Men du, Mårten, vad ser du framför dig då? Alltså, är det USA som ska hålla på och betala för alla organisationer? Borde inte kanske europeiska länder steppa upp och betala lite mer, ja, kanske?
Alltså, någon bör ju träda in istället om nu USA sviker på de här punkterna. Det är väldigt viktigt. Och det är inga jättepengar det handlar om. Det handlar om hundratals miljoner, och i övrigt så bollar vi ju med miljarder.
Mm. Så att ser du några tecken på att det blir så? Eller vad ser du framför dig?
Jag gör inte det ännu. Men hela den här nyheten, den uppdagades ju för mig igår morse på P1, radiosändningen, nyhetssändningen. Mm. Det var då man lyfte den här frågan, och då tänkte jag hoppsan, liksom, det här ser inte bra ut. För att min egen förklaring till exempel till Ukraina-kriget,
det är inte om vi hinner det på 30 sekunder, precis.
Nej, det är fossilklubben, alltså alla fossillevande producerande länder, olja, kol och gas. De försöker att på det här sättet få stopp på det gröna omställningsarbetet i EU. Mm-hmm. Och de har lyckats jättebra. De håller politikerna sysselsatta med fel grejer. Och det är brådis att göra det andra.
Vi får se helt enkelt, Mårten, om din tes håller, ifall det är någon som kan utreda det lite mer. Jag får tacka dig för idag, för programmet är slut.
Ja. Ja.
Lycka till med din verksamhet, Mårten.
Tack så mycket.
Tack, hej. Det där var Mårten som ville prata om minskade bidrag till grävande journalister i Europa och andra ställen. Vad ska vi prata om imorgon? Mer om det eller mer om äldreomsorg? Eller, ja, jag vet inte vad du vill prata om. Du kan höra av dig till oss via ringp1@sverigesradio.se, via sociala medier eller helt enkelt ringa 020 22 10 10. Ring P1 tillbaka imorgon igen 9:30.
Här är Ekot. Fyra män i 20-årsåldern åtalas nu efter mordet på rapartisten C. Gambino som sköts ihjäl i Göteborg förra sommaren. Två av dem åtalas misstänkta för själva mordet. De andra två är misstänkta för bland annat medhjälp till mord respektive grovt skyddande av brottsling. En person med starka kopplingar till Ryssland har arbetat med känsliga uppgifter på Sundsvalls kommuns IT-avdelning under mer än ett år. Han tvingades sluta efter att inte ha klarat kommunens säkerhetsprövning. Men den här prövningen gjordes först nästan ett år efter att han anställdes. Patrik Oksanen är expert på säkerhetspolitik med fokus på Ryssland.
Det är ju slående att kommunen inte gör säkerhetsprövning på en tjänst som borde säkerhetsprövas innan personen tillträder.
Mannen med kopplingarna till Ryssland anställdes som drifttekniker på Sundsvalls kommuns IT-avdelning i augusti 2022, men då utan att han säkerhetsprövades. Först omkring ett år senare gjordes prövningen, som då gav resultatet att mannen omedelbart blev avstängd från sin arbetsplats och anställningen upphörde.
Det är ju ett tydligt tecken på att Sundsvalls kommun inte hade ordning på sitt säkerhetsskyddsarbete.
IT-teknikern som blev av med sitt jobb har besökt Ryssland och skrivit på sociala medier som kan tolkas som ett stöd till Putins syn på kriget i Ukraina. Alexandra Hellström, säkerhetsskyddschef på Sundsvalls kommun, menar att rutinerna fungerar idag, men medger att en säkerhetsprövning borde ha gjorts innan den här mannen anställdes. Vilket kan innebära att Sundsvalls kommun brutit på säkerhetsskyddslagen, menar Patrik Oksanen.
Det är väl ganska uppenbart att Sundsvalls kommun i det här fallet inte följde säkerhetsskyddslagen.
Och IT-teknikern själv säger till P4 Västernorrland att han inte fått någon förklaring till varför han fick sluta, men att det antyds att det har med hans Rysslands kopplingar att göra. Han säger också att han inte stöder Ryssland i kriget. Han är inte misstänkt för något brott. Reporter här var Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Den nya utbetalningsmyndigheten som startade förra året har upptäckt fel och fusk till ett värde av 40 miljoner kronor. 25 polisanmälningar har gjorts. Felaktigheterna gäller myndigheter som beslutar om utbetalningar som garantipension, sjukpenning, studiemedel och lönebidrag. Sedan november förra året så har myndigheten skickat in över 1400 underrättelser till de här myndigheterna, vilket alltså lett till återkrav och stoppade framtida utbetalningar på över 40 miljoner kronor. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Ja, välkomna till förmiddag med mig Thomas Nordegren. Vi ska tala om onani. Rent medicinskt är onani nyttigt för människan. Det håller systemet igång, förbättrar välbefinnande, sömn och förebygger prostatacancer hos män. Och när det gäller kvinnor har både synen och den tekniska utvecklingen av sexhjälpmedel populariserat onanin. Samtidigt finns det en ganska livaktig onanikritisk rörelse på nätet. Den så kallade NoFap-rörelsen uppmanar unga att sluta onanera för att bryta beroendet av nätporr. Just den här månaden kallas No Nut November, som går ut på att göra november till en onanifri månad. Vi ska tala om historiska, religiösa, medicinska och psykologiska föreställningar om onani idag. Ja, onani har alltid varit ett tabuiserat, känsligt ämne. Men så här lät det 1954 när Torsten Wickbom talade med elever i Katrineholm i vad som borde vara världens första skolradioprogram om onani. Sverige var ju ett pionjärland när det gällde sexualundervisningen i skolorna, och här på radion var det Lisa Asklund och just Torsten Wickbom som gjorde många skolradioprogram.
Man kan få sädesuttömningar om man retar könsorganen med händerna. Någon som vet vad man kallar det för.
Mm. Onani.
Vi har ett svenskt ord på det också.
Skyldtillfredsställelse.
Det kan man säga. Är det där farligt?
Nej.
Är det vanligt då?
Ja.
Hur vanligt?
Mycket vanligt.
Ja, man kan väl säga att det är en sak som praktiskt taget alla pojkar gör ifrån pubertetsåren och några år framåt. Ja, men varför gör de det?
De tycker det är skönt, och istället för riktigt samma så använder de händerna.
Ja visst.
Kan det flickor reta sig själva också?
Jo då, det är ganska vanligt. Fast det är tydligen inte lika vanligt att flickor gör sånt som att pojkar gör det.
Ja, så där lät det 1954. Välkommen Malin Drevstam, legitimerad psykoterapeut och sexolog. Lite trevande får man väl säga att det låter. Vad har förändrats i synen jämfört med för 70 år sedan?
Ja, utifrån det här inslaget så känns det som att vi oceaner är borta ifrån hur trevande det var där och då. Jag är fascinerad över begreppet reta. Nu skulle vi nog prata om stimulera kanske, eller smeka.
Ja, och det lät lite tveksamt där huruvida flickor onanerar.
Ja, verkligen. Och det gör de ju. Ja.
Och redan innan vi sänt det här programmet så har vi faktiskt fått många lyssnarreaktioner. Är det fortfarande känsligt att tala om onani? Jag får en känsla att det är mer känsligt att tala om självsex än om sex i allmänhet eller om parsex.
Jag tänker att det är ju en väldigt privat angelägenhet hur man njuter alldeles för sin egen skull av sex. Och onani är ju någonting som en del människor, i alla fall tidigare, men jag stöter på det även nu, jag har ju en privat mottagning där jag träffar klienter, att man tänker någonstans att onanerar gör man när man inte har en partner. Och har man en partner, då slutar man onanera. De föreställningarna finns kvar fortfarande, men det finns många studier som visar att de som är mest nöjda med sitt sexliv ägnar sig mycket åt självsex och har härligt partnersex.
Så man ska inte känna sig hotad om partnern onanerar?
Nej, verkligen inte. Men det är begripligt om en del gör det, för det kan ju handla om hur partnern gör det. Om partnern verkar föredra att onanera framför partnersex, då kanske det är begripligt att man känner så.
Vi ska prata mer om det, men om vi tar det här mer grundläggande, rent medicinskt, vilka är fördelarna med onani eller att runka, som man numera också har i Svenska Akademiens ordlista som vardagligt ord?
Ja, och det använder man ju oftast när man pratar om hur män tillfredsställer sig.
Ja. Det är och vad ska vi säga om kvinnan? För att det var ju, för några år sedan var det ju en kampanj om där RFSU tyckte att vi ska använda ordet klittra.
Alltså. Precis.
Men det har aldrig slagit igenom.
Ord. Nej, det verkar inte ha gjort det. Nej, men jag tycker väl att självsex är ett bra ord för både kvinnor och män och transpersoner.
Okej, tillbaka då. Vilka är de medicinska fördelarna med självsex?
Ja, om man tänker sig den studien som kom fram till att det verkar vara så att ju oftare man onanerar som man och får utlösning. För det är så att onanera kan leda till en orgasm, men det behöver inte alltid leda till en utlösning. Så man behöver ibland sära lite på begreppen. Men det verkar som att ju mer du onanerar upp till 21 gånger i månaden, desto mindre förekomst av prostatacancer. Men det är en korrelation, och det är inte så att man nödvändigtvis ser att det är orsak och verkan. Det vill säga att onanera mycket betyder inte nödvändigtvis att du inte får cancer, men man ser att de som onanerar mycket har mindre förekomst av cancer. Så att det kan vara ett sätt att rensa systemet från toxiner via utlösningarna. Då är ju utlösningarna viktiga, inte orgasmerna. Så man behöver fundera på vad är det jag gör.
Man får lägga ihop parsex och eller vilket sex man har. Det är själva utlösningarna som räknas egentligen. Då.
Om det är utlösningar som räknas så är frekvensen viktig och värdefull tydligen. Men det finns ju många som kan onanera utan att få utlösningar och ändå få orgasmer. Och då är det inte medicinskt samma saker som att rensa systemet. Däremot så är ju utlösningar som leder till orgasmer, eller förlåt, självsex som leder till orgasm är ju någonting som också frisätter väldigt viktiga hormoner som hjälper till med återhämtning och läkning, och det är bra för immunförsvaret. Så det finns mycket välgörande konsekvenser av självsex.
Man mår bättre och sover bättre och sådär.
Absolut, det är många som använder
sig. Är det där oxytocin eller vad det är?
Oxytocin, precis. Och endorfiner som är härliga.
Men innebär det också en risk att du kan bli beroende av att utav de här självstimulerande?
Ja, och där tänker jag också att om man tittar på självsex utifrån att det här inslaget som var, så tänker jag att pornografin var inte lika vanligt förekommande då. Så att min gissning är att då onanerade man eller hade sex med sig själv oftare till egna fantasier.